Så, idag har vi också söndagsklubben med oss här på andra raden. Det är de som är 10, 11 och 12 och jag är en av ledarna där. Och så idag så har jag ju också predikan, så då tyckte vi att det var bra att de var med. Så jag har jobbat lite med predikan, vad det är, vad det kan vara och vad man kan lyssna efter. Så de har fått blad som de ska fylla i och svara på olika frågor. Typ, hur dags började den? Hur dags slutade den? Hur lång var den? Vad sa han egentligen? Vad borde han sagt? Och lite sådana frågor. Jag vet inte om det var någon här inne som såg på Melodifestivalen igår. Men precis när den var slut så skrev Svenska kyrkans kommunikatör så här på sociala medier. För den som faktiskt är sorry för något så finns det förlåtelse och nåd. Go to church. Och för er som fattade det så tyckte jag att det var en fantastisk uppmuntran. Dels att haka tag i någonting som finns. Och det är därför vi är här. För att vi tror att det finns förlåtelse och nåd. Och vi behöver påminna oss om det varje gång. Att vi faktiskt har någonting att säga att vi är sorry för. Jag vet inte vad som får er att börja gråta. Som barn gråter man för alla möjliga saker. När man är alldeles nyfödd så gråter man ju för allt. För det är ett sätt att kommunicera. Som barn så grät man för vissa saker. Och som, i alla fall om man var kille, så fick man ju lära sig, speciellt i tonåren, att kontrollera det där. Det var inte så attraktivt och tufft att gråta vid olika tillfällen. Och i alla fall jag lärde mig det som växte upp på landet i Småland, där det nog kunde vara lite tufft ibland. Om man lärde sig att inte gråta, om man blev lite knuffad eller något annat sånt där, så hjälpte det, var liksom en bra överlevnadsstrategi. Det kan ju låta hemskt, men så var det. Men som vuxen så har jag tyckt det är intressant att se, vad är det som faktiskt får, vad är det som berör en på riktigt? Alltså, vad är det som gör att det plötsligt uppstår något sånt här spontant? Och en del av oss kan ju hamna i den situationen att vi gråter vid tillfällen när vi inte riktigt hade tänkt det. Det kan räcka med ett lyckligt slut på en film och man blir lite drabbad av det och de fick varandra och liksom de pussades lite och så sitter man där och lipar och tänker bara, hoppas ingen ser mig. Det kan vara att man ser en nyhetssändning och man blir så berörd av det som händer där och tänker att det här tar tag. Jag har iakttagit en sak hos mig själv. Att jag gråter, och då gråter jag inte sådär liksom stor, utan det är mer liksom klumpar sig i halsen och jag får svälja några gånger och jag liksom känner att det knyter till sig sådär. Och jag har iakttagit att det där är liksom, kommer vid väldigt oväntade tillfällen. Och jag måste liksom på något sätt fundera på, vad var det som hände nu? Och det händer inte sällan när jag samtalar med kollegor som också är pastorer i kyrkor. Eller man berättar lite grann om saker som har hänt. Eller jag pratar med någon av er. Och så berättar ni en historia eller en berättelse om någon som gör någonting som knyter an till det som är dagens bibelord. Vi kan kolla på det en gång till, bara för att de i söndagsklubben som fick gå ut när det lästes ska ha en chans, för de ska ju skriva ner vilket bibelord det var. Och då är det schysst om de också får läsa det. Vi kan läsa detta en gång till. Matteus kapitel 6, vers 3-6 står det längst ner. Det kan ju vara en hjälp. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå i synagogorna och i gathörnorna för att människor ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, går du in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Jag vill stanna idag vid de här första två verserna, vers 3 och 4. Alltså, när du ger allmosor, och att ge en allmosa betyder ju när du gör någonting som är en god gärning för någon annan. En osjälvisk handling. Låt då inte den vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Vi ber en bön i början på den här predikan. Herre, tack för att ditt ord är en lykta för vår stig. Hjälp oss att höra vad du vill säga till oss här idag. Amen. En sån berättelse som jag har reagerat, som jag vet att jag själv har reagerat på många gånger starkt när jag hörde den första gången och när jag själv har försökt återberätta den. Den hände för många år sedan i den församlingen jag jobbade i Sundbyberg i Stockholm innan vi flyttade hit med familjen. Det är över 10 år sedan. Och det handlar om en vanlig kvinna, hon var i 60-årsåldern, som fanns med i kyrkan och hjälpte till. Precis som det finns många i en sån här kyrka som hjälper till. Hon hade verkligen inte haft ett enkelt liv. Hon hade ganska långa perioder av sjukskrivningar bakom sig av lite olika saker. Och hon var inte så stark, varken fysiskt eller psykiskt. Men hon hade en härlig inställning och ett härligt hjärta. Och hon hade precis kommit tillbaka från en sån här period när hon hade varit sjuk. Och så hjälpte hon till vid det som vi hade babysång, precis som vi har i denna kyrka. Och så kommer hon, hjälper till att laga soppa där och servera där. Och så hade hon precis sagt, så kom hon till mig och sa så här: Gustav, jag känner så starkt att jag skulle vilja göra någonting mer för någon. Alltså, nu känner jag mig lite piggare, lite friskare, jag har lite tid. Jag är här, visst hjälper till, men jag skulle så gärna vilja liksom betyda. Alltså, säg till om du har ögonen öppna, liksom, om du ser någon som kommer. Och då säger jag så här, liksom, det är märkligt att du säger det, för Lis som är musikledare, precis som Lina är hos oss, hon berättar att hon har precis suttit i samtal med en av de mammorna som brukar komma hit till babysången. Och den här mamman lever ensam med sitt barn och hon har ingen släkt och vänner runt omkring. Och hon får inte sova någonting på nätterna. Hon är helt förstörd. Hon liksom känner att hon bara orkar liksom inte en enda dag till. Och då säger den här tanten som heter Anita, liksom bara, men det är ju perfekt. Jag kan ju komma till henne nästan varje dag och ta barnet några timmar så hon får sova lite. Och jag känner, jag kan knappt berätta detta nu utan att jag liksom drabbas av en sån här grej. Alltså ni vet, såna här små enkla händelser där man inte tänker att okej, nu hjälper jag dig så kan du hjälpa mig sen. Nu liksom ger jag dig en julklapp för 200 så hoppas jag att du ger en till mig för 250. Alltså inte den typen av goda gärningar där man byter. Utan precis det som beskrivs här. Alltså när man gör någonting för en annan människa utan tanken på att jag ska kunna få någonting tillbaka. Och det blev precis så. Anita, som hon hette, blev en extra mormor till den här mamman under ett halvår, ett år. Sen fick den här mamman flytta därifrån och jag vet att de tappade kontakten och de träffades inte mer. Och jag påminde henne någon gång om det där och så sa hon, ja, men det var inte så viktigt. Så. Men jag vet ju att det i stort sett räddade livet på den mamman. Och jag tänker också att det är så också som Gud jobbar. Alltså, någon har ett behov, man ger det till känna. Gud kallar någon som vill ställa upp och man kliver in. Och det är så roligt att få ha det perspektivet som jag då ofta har privilegiet att ha. Att man ser hur de här pusselbitarna faller ihop. Och jag tror lite grann att just den här idén av att man gör saker och ting utan att liksom veta vad den andra gör. Utan att det finns en baktanke, utan att man känner att det är en sån otroligt viktig kristen praktik. Det är ett sätt att naturligt praktisera sin tro. Vi tänker ju ofta att saker som är kristna saker att göra, det är liksom saker som på något sätt känns så där religiösa tydligt. Det är att be, att gå till kyrkan och den typen av saker. Och det är ju också viktigt. Där hämtar vi vår inspiration, där hämtar vi vår kraft. Men det finns ju också många andra saker som Jesus undervisar i, som i Matteus, som kallas för bergspredikan, som är själva kärnan. Och jag tror ibland att det finns en del sådana här hemligheter som är nycklar eller genvägar till ett bra liv och som vi inte får missa. Därför att det finns någonting i den här tanken att inte låta den högra handen veta vad den vänstra gör. Som har med frihet att göra. Och det är en sån viktig tanke och idé. Alltså, det finns ju en naturlig sak hos oss människor. Och nu tänkte jag försöka liksom vrida det här ett varv till. Och jag hoppas att ni hänger med. Annars får ni säga det efteråt. Så får vi ta det en gång till. Alltså, det finns ju en viktig tanke kring som har med frihet att göra. Men det finns också en viktig tanke som har med bekräftelse att göra. Alltså, det är ju väldigt naturligt för oss människor att söka bekräftelse. Vi ska inte se det som någonting ont. Alltså, det lilla barnet som föds behöver ju en bekräftelse ifrån en och flera vuxna. Alltså det här avgörande momentet, det som man kallar för att barnet knyter an till sin mamma och till sina föräldrar, som kan ske vid amning eller på andra sätt när man får fysisk närhet. Det är helt livsavgörande för barn. Också under Sundbybergstiden så var min fru framförallt involverad i ett barnhem där vi jobbade med barn med olika funktionshinder i Vitryssland. Och det var ett ganska stort barnhem och vi jobbade väldigt strategiskt. Vi bjöd in de som fanns där på kurser och utbildningar i Sverige och vi satsade ganska mycket pengar på att kunna anställa lite mer personal. Därför att man hade ju den inställningen att de här barnen som led av olika förståndshandikapp, de var liksom inte riktigt som vanliga människor. De hade inte känslor, de kände inte saker, de behövde inte närhet och så vidare. Och det gjorde ju att kanske från början när vi besökte barnhemmet så fanns det en avdelning som verkade ganska normal utifrån någon slags vitrysk barnhemsstandard. Men sen visade det sig att det fanns en hel avdelning till som innehöll lika många barn och då pratar vi kanske 150 barn i varje avdelning. Där var i stort sett alla barnen apatiska och låg fastbundna i sina sängar. Och man bytte deras lakan en gång om dagen för de låg där i sin egen avföring. Det var ju så otroligt förfärligt att se det. Och man tänkte att de här barnen, de är liksom avstängda. Vi bara förvarar dem här så länge de nu lever. Och då försökte vi ju på ett försiktigt sätt förklara att tänk om det är så att de här barnen också egentligen har en möjlighet till ett annat liv. Och det gjorde vi så att vi hittade två stycken tjejer som hade gått på en liten bibelskola med musikinriktning i Vitryssland. Och så kunde vi anställa dem, eller vi kunde ge pengar så att en kyrka kunde anställa dem. Och så började de jobba som musikterapeuter i den här verksamheten. Och så kunde de gå runt och så sjöng de för varje enskilt barn. Och så hände ju undret naturligtvis. Att efter de hade börjat få kontakt med dem efter att de tog upp barnen så var det ju flera av de här apatiska barnen som vaknade till liv. Och så mycket väl visade sig respondera både på musik, beröring och känslor. Och det var en sån fantastisk verksamhet där vi kände att vi fick liksom vara med. Och det var någon slags påskdagskänsla, någon slags återuppståndelse. Där många av de här barnen fick livet tillbaka. Och det där påminner också om att alla vi har ju den typen av behov. Vi behöver alla få respons, vi behöver alla få bekräftelse. Det är någonting självklart, det är någonting djupt mänskligt. Det ligger i själva skapelsens natur. Och vi behöver få bekräftelse och respons av varandra. Och vi behöver också få det av Gud. Någon har sagt att ett av de viktigaste momenten i gudstjänsten kan ibland vara välsignelsen som vi läser alldeles i slutet. När vi läser om att Gud vänder sitt ansikte till oss. Att det är en sån otroligt viktig del av gudstjänsten där vi får känna att vi är bekräftade av Gud. Där vi påminns om att Gud ser oss. Gud finns till för oss. Gud har inte vänt bort sitt ansikte ifrån oss. Men samtidigt kan det ju bli så här. Alltså det som är avgörande för ett barn och väldigt viktigt för ett barn kan ju bli någonting när man blir vuxen och mer mogen som människa. Något som inte självklart alltid bara är gott. Därför att alla vuxna vet ju det också, att det där med att få bekräftelse för allting man gör, det kan ju gå till överdrift. Alltså det hör ihop också med en känsla av integritet och frihet. Om du har jobbat på en arbetsplats där det finns flera där det finns flera anställda och man ingår i någon slags arbetslag, så finns det alltid, så är det ju väldigt olika. En del människor jobbar väldigt självständigt. Andra har ett behov av att stämma av. Är det bra så här? Gör jag rätt nu? Ska jag göra så här? Och en god arbetsledare vet ju att olika medarbetare kräver olika typer av respons och klarar också av att ge olika typer av respons. Och en dålig arbetsledare tror att alla behöver samma och då blir ju ingen glad. Det är som tubsockan. One size fits nobody. Det är ju så att vi behöver ju liksom den här typen av respons. Men på något sätt så förväntar man sig ju att en medarbetare ska gå från att behöva tydliga instruktioner till att bli allt mer självständig och kunna jobba på egen hand. Att kunna dra sina egna slutsatser, att själv veta vad som fungerar och inte fungerar. Och man behöver göra så. Och så är det också med många andra saker i livet. Att hela tiden, för varje sak man gör, kunna kräva att andra människor ser allting man gör och uppskattar och applåderar. Det kan ju bli det som från början är någonting naturligt, livsnödvändigt som vi dör utan. Det kan också bli någonting överdrivet, något perverterat, någonting som inte är sunt. Och jag tror att vi alla någon gång har mött sådana människor runt omkring oss som bara skriker ut detta. Se mig, ser du vad jag gör, ser du vad duktig jag gör. Och när det är en 3-åring så är det helt okej. Men när det är en 33-åring så är det inte lika bra. Och när det är en 63-åring så är det klart bekymmersamt. Och jag tror att i vår tid när det finns sociala medier där man hoppas på så många likes som möjligt på olika saker och så, så tror jag inte det underlättar den här nödvändiga mognadsprocessen. Därför att problemet med att hela tiden söka bekräftelse också som en vuxen människa, det är ju att man blir väldigt ofri. Alltså man blir ju oerhört bunden av andra människor och man kan inte göra det som man egentligen vill, det man egentligen tror på. Och att få utvecklas och mogna som människa, och jag tror att det är det Jesus har i åsyftande här, också i vår kontakt till Gud. Det handlar ju väldigt mycket detta om att få bli den man är tänkt att vara. Att få utvecklas till sin potential. Och att våga vara en människa som i frihet kan göra det man vill. Därför är det ju förfärligt att tänka att jag inte kan göra någonting som, om inte alla människor gillar det. Nästan alla människor som har haft en avgörande profetisk roll i vår tid. Människor som har vågat gå mot strömmen, som har vågat ropa ut och säga det här stämmer inte. För några veckor sedan firade man Martin Luther King-dagen i USA. Den här svarta ledaren som bestämde sig för att han var ju en vanlig pastor i en kyrka ungefär som den här. Och plötsligt bestämde sig för att en av hans församlingsmedlemmar hade blivit anklagad för att hon satte sig ner på bussen på fel slags säte. Att vi måste protestera mot det rasistiska samhället. Och så drog man igång hela den här revolutionen. Och det var ju en människa som där så att säga som ägde en stor frihet i relation till andra människor. Alltså det viktigaste var inte att alla människor uppskattade och gillade det Martin Luther King gjorde. Då hade han inte kunnat tänka de tankarna. Nelson Mandela som var med och ledde befrielsen i Sydafrika. Det finns väldigt många sådana här exempel på människor som har den här. Och så hade inte haft den här frihetskänslan så hade det inte kunnat hända. Men jag tror att det finns ett djupt och viktigt samband mellan lite grann den första delen och den andra delen. Nämligen mellan det här att göra goda saker och bön. Därför att en av de viktigaste tankarna vi har som kristna, det är ju att Gud alltid är med oss. Alltså nu kan det låta som att vi är på söndagsskolenivå, det är vi delvis. Men att ta det på allvar. Det betyder ju att alla handlingar jag alltid gör, de gör jag alltid inför en annan människa. Både när jag gör goda handlingar och när jag gör onda handlingar så gör jag ju dem alltid inför Gud. Alltså som kristen människa så har man en slags genväg. Man har en möjlighet att kunna skapa den här friheten från andra människors tyckande och tänkande på ett helt unikt sätt. Genom att på något sätt på riktigt förstå och inse och upptäcka att allting jag gör jag ju inför Guds ansikte. Allting jag gör jag, det ser Gud och det märker Gud. Och när vi faktiskt på riktigt börjar ta Gud på allvar på det sättet, att vi faktiskt tror att Gud finns, så påverkar det oss och det kan skapa en oerhörd frihet. Alltså jag behöver inte ha människors gillande för alltihopa. Därför att jag vet att det jag gör är i linje med det som Gud vill. Det kräver ju å andra sidan att jag har någorlunda koll på att jag tror att jag vet vad det är Gud vill. Alltså, och det brukar egentligen inte vara så svårt att veta det. Det svåra kanske kan vara att göra det. Att våga visa kärlek, att våga visa förlåtelse och att också våga söka Guds vilja i svåra situationer. Och jag tänker att också här finns det någon slags mognadstanke. Under hela den här perioden med 6 söndagar inför påsk så har vi varje söndag lyft fram någonting som vi övar oss på. Och vi har använt liknelser eller metaforer. Jag vet inte, de grejerna står inte här idag men de skulle stått här. Det har stått några träningssaker. Och tanken är den här att det finns vissa saker som inte har med om vi är kristna eller inte, om vi är frälsta eller inte. Men det finns saker vi kan öva oss på. Vi har tagit, förra veckan handlade om att lära sig att läsa Bibeln som ett tilltal ifrån Gud. Som en bra övning. Vi har pratat om tacksamhet som en bra övning. Och det har funnits flera sådana rubriker. Och jag tänker att precis detta. Att lära sig att göra saker inför Guds ansikte. Snarare än att hela tiden söka människors bekräftelse. Det är en alldeles utmärkt övning. Och jag tror att ett naturligt liv tillsammans med Gud, ett naturligt kristet liv, det innehåller någon form av ett sånt här inslag. Alltså någonstans så skapar jag ett utrymme. Någonstans så tittar jag på min kalender att någon gång i veckan eller i månaden eller om året så gör jag saker och ting för andra människors skull som ingen vet om. Förutom jag och kanske de här människorna, men ibland inte de heller. Och det där skapar en slags känsla som jag tror är helt jätteviktig, nämligen av att Gud har en tanke och plan med mitt liv. Gud vill, alltså jag är viktig här på jorden. Gud vill någonting med mitt liv. Gud vill att jag ska bidra till det som är Guds verk. Inte så att Gud är helt beroende av mig och Gud inte skulle klara sig utan mig. Så tänker vi inte. Men att du kan vara med och bidra på ett avgörande sätt. Och en sak som skapar djup mening i livet är ju att komma på vad det är. Och det är någonting som skiftar genom livet. Jag får ta ett exempel. När jag var... Ni är 15, va? 16? 14? Ja, ni är ingenting. 15-14, ja, jag var lite äldre. Jag tror att jag var kanske 16-17. Så hade jag sommarjobb på ett kök. Och det var inte alltid det roliga sommarjobbet. Dödens uppgift var att man skulle diska den 300 liter stora grytan med havregrynsgröt varje morgon. Och jag kan säga att det luktade så otroligt illa. Det fanns en slags doft där som verkligen... Ja, man blev illamående varje morgon. Det var ett perfekt sätt att starta dagen på. När man hade jobbat upp sig lite ifrån disken så kunde man få jobba med att dela ut mat på det här köket i det här lasarettet där jag jobbade. Och sen så kunde man få bli befordrad till vaktmästare. Så när jag hade jobbat där i flera år så fick jag bli befordrad till vaktmästare. Och då hade man hand om vagnar som skulle skicka iväg mat. Och då stod det ju namn på dem. Och en av de här vagnarna gick till ett sjukhus för där ungdomar kunde sitta som hade problem med ätstörningar. Och det var ju jätteviktiga tallrikar. För de skulle innehålla så mycket näringsrik mat som möjligt. Det skulle se lite ut, men det skulle vara väldigt näringsrikt. Och det var ju helt avgörande för deras framtid att de fick i sig mat. Och det råkade vara så att ett av de namnen visste jag vem det var. Av olika orsaker. Alltså man känner igen det. Och inom sjukvården har man ju sekretess, så jag kunde inte låtsas om det. Men jag visste ju det. Och jag blev liksom så drabbad. Tänk att den här personen ligger inlagd här borta. Och håller på att svälta ihjäl sig själv. Och vad kan jag göra? Alltså jag drabbades av en sån känsla. Jag tror det var nästan första gången jag fick den i hela mitt liv. Vad kan jag göra? Och jag var ju kristen. Försökte ta min tro på allvar, men oftast blev det nog flams. Men jag försökte det. Så jag tänkte liksom bara, gode Gud, jag måste göra något. Och då fick jag en tanke som jag tror var från Gud. Att jag tänkte så här, det finns i, om man går rätt ner så har vi en trappa ner så kommer man till ett fikarum. Där gick vi alltid ut varje förmiddag klockan 10, varje eftermiddag klockan 3. Så hade vi 10 minuters kaffepaus. Om man istället gick två trappor ner så kom man till ett andaktsrum. Och jag bestämde mig, så länge den här personens namn dök upp på den listan så skulle jag varje gång det var fika gå ner för trappan. Men inte gå till första våningen utan gå till andra våningen. Och så smita in i det där andaktsrummet och testa och be. Och det var nog första gången som jag på allvar liksom bad själv för någonting där. Och jag vet att jag kom dit och tänkte, men Gud, hur gör jag nu? Hur ber man när man är? Alltså, hur gör jag själv när jag ska be här? Och jag visste liksom inte, så det var ju typ bara Jesus, Jesus, hjälp henne, Jesus, Jesus, hjälp henne. Och sen så höll jag på så i 10 minuter. Jag kom liksom inte på någon bättre bön. Och sen gick jag upp igen. Nu kan jag ju be jätteteologiskt avancerat och så, men... det var en ganska bra bön, tror jag. Den funkade liksom. Och jag tror jag höll på med det i 3 eller 4 veckor. I stort sett varje lunchrast. Ibland kände jag ju så här... Det här var inte, men alltså från att det har varit ett ganska tråkigt sommarjobb så blev det jättemeningsfullt. Jag kände, här har jag en uppgift, här har jag möjlighet att göra någonting. Det här blev viktigt för mig. Och sen vet inte jag vad som hände. Hon skrevs ut från den avdelningen, jag har ingen aning. Jag har aldrig mött henne sen, jag har ingen aning om vad som hände i hennes liv. Men det där var en sån viktig sak. Och jag har ofta tänkt på det som vuxen senare, att jag... vill återkomma till att jag har som ambition och längtan, kanske ofta misslyckas mer än lyckas, men ändå att ha någonting sånt där jag gör någonting med vänstra handen som högra handen inte vet. Alltså jag gör någonting som jag tänker det här är något viktigt för någon annan, utan att tänka att den ska kunna göra tillbaka. Den kanske inte ens vet det. Det kan alla, jag menar, och väldigt många i kyrkan gör ju sådana saker hela tiden. Allt ifrån vi lägger i kollekten, det är ju hemligt, till vi ber för varandra. Det är inte heller någonting vi går och basunerar ut alltid, men vi gör sådana saker. Och när jag ser ut över den här skalan så tänker jag att ni är ju massa sådana som lever hela ert liv sådär. Att den vänstra och högra handen inte har någon koordination med varandra. Och det är ju helt underbart. Men jag tror att en del av oss behöver ta oss en tankeställare och fundera på, gode Gud, du vet, du ser, jag står här, jag gör detta, så här ser min dag ut. Vad kan jag göra? Vad är min sån uppgift? Var någonstans behöver du mig på detta sättet? Alltså det tror jag kan bli en övning i att öva oss i detta. Därför att i grund och botten så är det precis exakt detta som hela det kristna budskapet handlar om. Gud har dött för vår skull, det firar vi i påskan. Och det finns ingenting som vi kan göra tillbaka. Utan allt är nåd. Och därför kan vi få öva oss i att göra saker för andra människor som inte kan göra någonting tillbaka. Att ge dem människor nåd. Det är ett sätt att visa att vi har förstått vad kristen tro handlar om. Att vi har tagit emot den. Och det är en naturlig respons. Vi ska snart fira nattvard, bryta brödet, dela bägaren. Vi påminner oss om att Gud har dött för vår skull. Det finns möjlighet att ställa mig in i den här melodifestivalsången. Att få förlåtelse. Att få säga att man ber om förlåtelse. Det finns möjlighet att få påminna sig om att Gud har dött för oss. Och kanske att vi också när vi sträcker fram våra händer ber den här bönen. Gud, vad vill du att jag ska göra för dig? Amen. Tack Gud för att vi får gräva och undersöka vad ditt ord kan betyda. Hjälp oss att ta nästa steg. Amen.